Hej, jag heter Patrik Engelau och jag är ansvarig för debattsajten Det goda samhället, där vi försöker anstränga oss för att förstå samtiden lite bättre. Och nu, idag, ska vi undersöka temat att vara politisk ledare. Och till den ändan så har vi bjudit in två riksdagsmän som är väldigt speciella i det avseendet att de inte, som de flesta riksdagsledamöter gör, är att de lyder vad de blir tillsagda, utan det förekommer även att de har egna uppfattningar. En av dem är Staffan Danielsson. Välkommen. Du är bonde från Östergötland och sen så arrenderade du ut gården och blev någon sorts pamp inom bonderörelsen, och nu har du sedan 2004 varit riksdagsledamot. Och du gjorde dig känd bland annat genom att redan 2012 kräva åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn. Finn Bengtsson, du kommer från, du är moderat, så är det att du är centerpartist. Finn, du är moderat, du kommer också från Östergötland och från en helt annan bakgrund än politiken. Du har nämligen en medicinsk bakgrund, du är professor i psykiatrisk behandlingsforskning och överläkare i klinisk farmakologi. Dessutom har du en professor vid Köpenhamns universitet. Och du är också oerhört känd därför att du på ett tidigt stadium tog avstånd från decemberöverenskommelsen, vilket har lett till en förskräcklig massa bråk. Vilket har varit obehag för dig.
För att matcha Finn lite vill jag lyfta fram att jag faktiskt är agronom också.
Absolut. Men kan du inte berätta lite om de här händelserna så att vi får en känsla av vad det kan innebära rent personligt att inte vara en lydig ledare?
I mitt fall så började det ju med, jag är en lojal riksdagsledamot. Jag har stött mitt parti under alliansåren i alla voteringar i princip då, och så vidare. Men ibland kan det ju komma någon fråga som är viktig och där man tycker olika. Och i mitt fall var det Centerns idéprogram som lades fram 2011. Och där Per Ankersö i Aftonbladet skrev Centerpartiet vill ha fri invandring. Det var en intensiv strid, en intensiv debatt som landade väl att detta var en vision, evig fred, fri rörlighet och så vidare. Men i närtid, decennierna framöver, så är det inte aktuellt då. Och jag var med i den striden och jag var nöjd med resultatet. Sen blev det en diskussion i det programmet del 2 om asylreglerna i Sverige. Där Centern egentligen fullföljde sig då vad gäller den delen att vi skulle ha väldigt mycket mer generösa regler än övriga EU, än övriga världen. Och det, den frågan var stor på några centerstämmer 2013 och 2015 där jag agerade och fick stämpeln av att vara emot då. Det som var ursprunget vid stämman, utöver ålderskontrollen som jag lyfte fram tidigt, så det som var högaktuellt på stämman 2013 i september, det var att Centern ville och vill att Sverige som enda land i världen ska öppna sina ambassader för alla flyktingar som vill komma
dit.
Men
vad hände? Vad hände när du tog avstånd från den officiella Centerlinjen?
2013 så publicerade jag en artikel i Svenska Dagbladet samma dag som stämman öppnades där jag kritiserade ett som jag tyckte naivt och orealistiskt förslag att Sverige som enda land i världen skulle öppna sina ambassader för asylsökande i världen som ville komma till Sverige. Och då, det togs väldigt illa upp att jag tyckte annorlunda och fick in artikeln just på stämmadagens öppnande, vilket jag kan förstå. Och jag var säker på att jag skulle få partistämman att ändra detta orealistiska beslut. Men tvärtom så var jag väldigt isolerad. Fick sitta, ja, det var väldigt kyligt på stämman och man skärpte beslutet istället så att beslutet blev att tidigare skulle man först utreda
vad
detta.
Vad gjorde de med dig då?
Nej, alltså, jag har ju goda vänner i Centerrörelsen. Jag har ju varit med väldigt länge och jag känner alla. Men den här frågan ansågs jag ha fel. Partilinjen var väldigt obekväm med att jag utåt kritiserade detta. Och det gjorde ju att väldigt många lojala centerpartister, att prata med mig och gå fram och vara det uppfattades ju kanske som, det kunde uppfattas som att man tog ställning för mig mot andra. Så därför var det en rätt stillsam stämma för min del.
Du blev satt i karantän alltså, kan man säga.
Ja, och så funkade det lite. Jag har respekt för det. Vi hade olika uppfattning. Jag tyckte jag hade rätt, partiledningen tyckte att de hade rätt. Stämmombuden vill ju ofta stötta sitt parti och sin partiledning, och det gjorde man här då.
Finn, hur var det med dig då?
Jag känner igen väldigt mycket av det som Staffan beskriver. Och Staffan, du började med att säga så här att jag är lojal mot Centerpartiet. Ja, jag är väldigt lojal mot Moderaterna och moderata kärnvärderingar. Men vad gör man i ett tillfälle när man uppfattar att partiledningen är tondöv mot väljarna och framförallt medlemmarna i partiet där ute i valdistrikten? Jag upplevde att ett sådant tillfälle inträffade. Då måste man ställa sig frågan, vad betyder lojalitet? Vem är jag lojal emot? Det är ju östgöta moderata väljare som har valt mig. Det är varken min riksdagsgrupp eller min partiledning. Och om min partiledning utmanar mina väljare till att ifrågasättas så att jag skulle vilja stå emot dem, då hamnar jag så att säga i ett moraliskt dilemma.
Säg lite om vad den konkreta frågan var.
Den konkreta frågan var att den 27 december 2014 så beslöt partiledningen över huvudet på riksdagsgruppen utan att förankra beslutet att man inte skulle stå bakom sin egen finanspolitik.
Alltså det var decemberöverenskommelsen
innebar detta. Man skulle lägga ner sina röster till förmån för en, som man själv uttryckte det, galet skadlig ekonomisk politik förd med stöd av Jonas Sjöstedt och den rödgröna regeringen. Detta var ju ett förfärligt beslut. Helt korkat och dessutom inte förankrat. Och jag gjorde då så att jag gick till Östgötamoderaterna. Vi skulle ha förbundsstämma ganska nyligen, la en motion om att det här tyckte jag inte var bra och ville veta vad stämman tyckte. Med en förkrossande majoritet så stödde man mitt förslag. Och då gick jag tillbaka till partiet i riksdagsgruppen och till partilinjen och sa att Östgötamoderaterna står inte bakom detta. Då råkade jag ut för i princip samma sak som Staffan. Man satte igång en väldig mobbning, upplevde jag, mot mig. Där det gick över från kritik mot att jag inte var lojal, så säger mot partibeslutet, till att också ifrågasätta min person och till och med mitt omdöme fast när jag stod på väljarnas sida. Och det blev ju en väldigt tydlig konflikt för en del av mina riksdagsgruppsledamöter. De sa så här, det är så jobbigt när jag kommer hem till mitt valdistrikt, för att de säger, varför gör du inte som Finn Bengtsson som står bakom vårt beslut? Och då kom han tillbaka till mig och kritiserade mig för att jag satte dem så att säga i en hotspot. Och jag tycker det här speglar lite grann problemet.
Men det som fascinerar mig i alltihopa det här, det är båda era exempel, det är hur partiledningen liksom kunde gå helt emot vad jag fattar är liksom folkviljan och era partimedlemmars viljor i just respektive fråga. Mm. Hur ska man förklara den där liksom klyftan som uppenbarligen har uppstått mellan å ena sidan partiledningarna och å andra sidan fotfolket, väljarna?
Mm. Det är en väldigt tacksam fråga att ta eftersom jag får säga att min fråga är en detalj då, söka asyl på svenska ambassader, endast i svenska ambassader. Alltså jag har ju respekt för att partiledningen gjorde bedömningen att detta borde vara centerlinjen. Vi vill ha en öppen migrationspolitik, Sverige skulle klara detta. Så att partiledningen må tycka så, och de fick ju med sig stämman. Jag försökte larma till stämman och få med den, men jag fick inte med den. Så jag har respekt för i den frågan att man har full mandat för sin linje. Och jag, från att ha fått idéprogrammet dit jag ville, så plötsligt var jag ensam i frågan hur det skulle tillämpas vad gäller asylregler. Jag tyckte det var så viktigt så jag har inte liksom kunnat lägga ner frågan, men jag tycker då att partiledningen hade en annan uppfattning och man fick med sig stämman, så man har ju fullt mandat för den linjen.
Alltså i alla organisationer som ska vara framgångsrika så måste man ju, när man känner att detta kan vara en fråga där jag möjligtvis måste veta att jag har ett majoritetsläge bakom mig, ställa frågan och försöka förankra det beslut man gjorde.
Det var ledningen borde gjort det,
och i det här läget så upplevde jag ju uppenbarligen i Östergötland, för där hade jag bevis genom att stämman röstade med bred majoritet för mitt förslag och mot partiledningen, att det fanns en sån kritik. Sen visade sig att den kritiken fanns på många andra ställen i landet, men partiledningen har då upplevt, tycker de, som, eller åtnjutit ett ganska långtgående mandat att fatta egna beslut. Men om man då inte vinnlägger sig om att när man möjligtvis upplever att det finns en kritik, lyssna av den och försöker att antingen modifiera sitt eget ställningstagande eller förankra det beslut man kommer att fatta, då får man också ta risken av att man får ett uppror emot sig. Och jag tycker det är vår skyldighet som i mitt parti 84 ledamöter som representerar hela landet, att när vi känner av detta ute i våra valdistrikt, föra tillbaka det till partiledningen om de själva inte har lyssnat. Och det var i princip vad jag gjorde, men det var inte populärt. Och det satte igång en repressaliemaskin mot mig.
Repressaliemaskin, vad var det?
Ja, det vill säga att några uppdrag är ju inte aktuellt att ha längre. Några förläningar så sägs om man får några möjligheter att påverka politiken som formell talesperson är uteslutet.
Kan man säga. Är det så som partiledningarna påverkar? Ja. Kandidaterna, ja. De tar bort uppdrag ifrån dem.
Det är ju de, eller tar bort, rättare sagt, de tillsätter inte uppdrag. Visar du inte det som kallas lojalitet, det vill säga att man även i ett läge där man har i princip väljarna ifrågasätter vad partiledningen har beslutat, om jag då inte visar mig vara lojal mot partiledningen, så kan jag inte påräkna några utnämningar eller att stiga upp i hierarkin i partiet. Man vill helt enkelt inte ha den typen av illojalitet.
Men det betyder att om man är beroende utav politiska uppdrag, då är det bäst att ställa in sig i ledet. För att...
Ja, det är ju en komplikation ytterligare. Och jag har ju sagt detta att både Staffan och jag har liksom civila bakgrunder och yrken, vilket gör att vi har en bättre position än de som kanske inte har detta att gå tillbaks till. För de målar ju in sig lite grann i ett hörn att om jag då inte är lojal på detta sättet så får jag kanske inte bekräfta min roll som politiker och blir inte omvald. Vi behöver inte riskera det på samma sätt, och jag tror lite grann att vår ålder och mognad spelar in där också, att vi vågar säga ifrån. Det är inte lätt om man är 25-åring och har kommit in och fått ett arvode på 64 000, kanske inte har någon tidigare yrkeserfarenhet, att i det läget börja konstra och bli av med de här privilegierna.
Jag kan säga att en skillnad mellan hur partiledningarna agerade i decemberöverenskommelsen var ju att Finn inte fick vara betrodd med att lyssna och ta beslut i riksdagsgruppen. I Centerpartiet så kallades ju vår riksdagsgrupp in till ett telefonmöte där man la fram vad som var på gång och förankrade det hos oss. Och det är den rätta gången.
Samtidigt så ville de ju utesluta dig.
Vid senare led, i höstas bara, så plötsligt den 11 november efter voteringen fick jag besked om att jag var utestängd från riksdagsgruppen när den diskuterade migrationsfrågor på grund av påstått brott mot riksdagsgruppens arbetsordning. Vilket inte stämde enligt min uppfattning. Och efter 4 dagar så kom vi överens om att det var inget brott och jag återintogs till riksdagsgruppen. Så att den frågan har jag lagt bakom mig och så vidare. Men den har ju skadat mig djupt, det klart, för att det var ute i media och så vidare.
Men det verkliga brottet, vad var det då? Det var det att du ville åldersbestämma...
Det var att jag var beredd att ställa upp och diskutera åldersbestämning aktuellt trots att jag inte tyckte som partilinjen.
Och när var detta?
I november 2015.
November. Och nu har det gått lite mindre än ett år.
Ja, just det. Och jag var utestängt 4 dagar, så det tog ju rätt kort tid innan jag tog till nåder, va? Så det har jag lagt bakom mig, men det var ju väldigt skada för mig att få schavotera i media som en illojal riksdagsledamot.
Absolut,
alltså.
Men i alla fall... Att vara utestängd i 4 dagar för en fråga som ett år senare blev officiell politik.
Det som Staffan säger nu och som du säger, Patrik, det som jag tycker är det väldigt allvarliga här när man alltså utestänger Staffan, det är inte Staffan som person som är viktig här, utan det är de 25 000 väljare han representerar. Det är de som portas ifrån riksdagsgruppens delaktighet, och det har ingen partiledning rätt att göra. Det där är väldigt, väldigt allvarligt.
Ja, den enda riksdagsledamoten möjligen i riksdagen, i vart fall inom Centerpartiet på 100 år, som varit utestängd från min egen riksdagsgrupp. Så det är oerhört allvarligt för mig att få den stämpeln bland mina väljare och så vidare. Va?
Ja, men det betyder att å ena sidan när du kommer hem till Östergötland och träffar dina väljare så säger de kanon, Staffan. Och så kommer du till arbetsplatsen och där är det Staffan. Men hur klarar man av rent psykologiskt en sån situation?
Utan att vara trygga i oss själva och genomtänkta de här frågorna så hade ju inte Finn och jag stått fast vid de ståndpunkter vi har, utan vi har den grundtryggheten, tror jag. Och all respekt för att partiet och andra kan tycka olika, men jag har varit övertygad om att jag ville få fram det jag ville få fram. Mm. Och det tycker jag jag har rätt till som riksdagsledamot. Mm. Därför var det så otroligt tungt att bli utestängd från min egen riksdagsgrupp. Mm. Men vi lade bakom oss att jag
plus
ser framåt.
Att ni känner varandra och sitter bredvid varandra i... I riksdagen, eller hur?
Jo, det underlättar ju faktiskt, ja, det måste jag säga. Ja. Jag skulle vilja beskriva en annan sak för tittare här som är väldigt intressant. Jag blev då inte portad från min riksdagsgrupp, utan jag hamnar inför ett annat problem. Det är nämligen så att i samband med att man väljs eller blir nominerad till riksdagen, så har mitt parti och de flesta partierna som de kallar för en kandidatförsäkran. Det innebär att man fyller i att man lojalt ska stödja partiets politik. I samband med att jag då gick emot partilinjen i det här fallet, inte accepterade den här decemberöverenskommelsen som inte mina väljare hade visat att de heller stod bakom, då tog man fram den här kandidatförsäkran och började ifrågasätta om jag verkligen skulle kunna sitta kvar när jag hade varit illojal mot partiets politik. Nu löste sig detta ganska elegant genom att jag tog motförslaget till partiledningen och sa det att nu var det ju faktiskt så att jag var den enda som stödde partiets förslag, medan ni andra fegisar la ju ner era röster. Så försök inte driva den här tesen om att min kandidatförsäkran skulle vara giltig för att avskeda mig, för då får ni gå allihop ni andra.
Tyckte de om
det? Det tyckte de förstås inte om, men det var ju skönt för mig att kunna konfrontera de som försöker på olika sätt med, som jag tycker, otillbörliga medel få våra mandat nedtryckta och kanske till och med ifrågasatta så långt att man skulle avskiljas från uppdraget när det visade sig vara helt fel i sak.
Okej, nu har jag tre frågor som jag inbillar mig är betydelsefulla och som jag gärna vill ställa till er. Den första är, och vi besvarar dem en för en. Varför gör partiledningarna så här? Vad det handlar är ju att de, om jag fattar rätt, de går emot någonting som med rimlig säkerhet skulle kunna beskrivas som en ganska stor folkvilja på varje enskild punkt. Det första, varför gör de så här? Den andra frågan är, varför vill inte alliansen regera? Jag kommer tillbaka och specificerar frågan ytterligare. Den tredje frågan är så här, finns det något att säga till försvar för Centerns och kanske andra partiers försvar för en gränslöst liberal invandringspolitik? Det är den tredje frågan. Men om vi tar den första så här. Att partiledningarna, ett liten grupp människor, det är verkställande utskott på vadå, 4, 5, 6 personer i varje parti och sånt där.
6, 8.
Ja, vi har ett 15-tal personer totalt som sitter och på eget bevåg tar avstånd ifrån vad som känns som en sorts folkvilja. Alltså, förstår de, har jag missförstått? Eller förstår de inte att det här måste ju vara skadligt på sikt för dem själva?
Den frågan tyckte jag var lite tendensiös, för att jag får säga att jag skyller inte partiledningarna egentligen, i vart fall inte mitt parti. De har ett mandat, de är valda, de tar en ställning, de förankrar den på stämman. Jag respekterar det. I folkdjupet finns det säkert båda uppfattningarna i mitt fall då, va? Så att jag har respekt för att de har lyckats förankra sin linje. Jag tycker den är fel och har stått upp och drivit det i väldigt stark minoritet. Men jag har utnyttjat min demokratiska rätt, min plattform som enskild riksdagsledamot till detta, vilket jag tycker man ska kunna göra. Så att jag vet inte vad det finns att säga.
Jo, alltså jag, så här skulle jag försöka analysera varför partiledarna gör som de gör. Jag hoppas inte att jag skulle göra så. Jag skulle nog vara mycket noggrannare med att förankra beslut som jag bedömde ute i, så att säga, gräsrotsledet var kritiska. Att fatta, att förklara dem pedagogiskt och också jämka mig om jag hade fel. Alla människor kan göra fel. Det är inte något konstigt med det. Men om man inte erkänner ett fel för att det är prestigefullt att behålla makten genom att inte göra fel, då kommer man inte att lyssna på internkritik som egentligen i grunden vill partiet väl, eftersom vi ju ändå är en partisammanslutning som tycker i grunden samma sak om värderingsmässigt hur politiken ska föras. Men i sakfrågor kan vi då ha lite olika ingångar, och då behöver man ha olika vinklingar på problemen för att få den bästa politiken i slutändan. Här finns det, tror jag, en viss maktberusning, det vill säga man brukar säga att makt korrumperar, att när man får det här mandatet som Staffan talar om, så tänker man inte alltid på att det där är ett skört mandat om man missköter det. Det kan bli så att väljarna där ute, medlemmarna, reagerar på den politik man för och upplever man dessutom att den inte är funktionell och det var det man så att säga hade beställt när man la sin röst, då sitter man ju inte så säkert inför nästa omdöme, det vill säga nästa val.
Men då kommer man med någon sorts automatik, känns det som, in på min andra fråga. Alltså, varför vill alliansen inte regera? Den väljer ju att inte utmana regeringen. Den väljer att sitta i opposition. Det liksom går emot alla föreställningar om vad politik handlar om. Hur kan man förklara det?
Jag skulle kunna ge en förklaring, jag vet inte om den stämmer, men om vi tittar på när alliansen bildades, detta är ju ett väldigt framgångsrikt koncept för svensk politik och framförallt för borgerligheten förstås, och därför värnar vi verkligen allianssamarbetet. Innan valet 2006 så satt vi i opposition. Man skapade alliansen 2004. Min partiledare då, Fredrik Reinfeldt, hade varit 2003. Och de andra partiledarna i alliansen kunde sig synka ihop sig under 2 år i den opposition de satt. Det var inte tal om att vräka någon regering över ända då, man hade en socialdemokratisk regering. Sen inträffar då detta att man byter partiledare här nu när vi är bland annat i opposition. Och det innebär ju att på samma sätt som man formerade alliansen i en naturlig opposition så sitter vi nu i ett läge där vi är i opposition, men vi kan välta regeringen över ända. Det kunde vi inte då, det kan vi nu. Men då väljer man att ta den gamla strategin som man hade 2003-2004 fram till valet 2006. Och jag gör bedömningen att det är felaktig strategi, för att väljarna förväntar sig att om det finns en borgerlig majoritet i riksdagen för våra förslag, inte minst då statsfinanserna, så ses det inte som att man sköter sitt jobb om man inte tar och byter den ekonomiska politiken nu när man kan. Det är skillnaden. Mm.
Det enkla svaret är ju att man väljer bort SD. De finns inte. De rödgröna är lite större än alliansen, därför ska de rödgröna regera. Det är ju decemberöverenskommelsen. Så det är det enkla svaret. Ingen vill röras, frottera sig med SD, och då är de rödgröna större. Och det var decemberöverenskommelsen alltså.
Men så, det här kan ju fortsätta länge som helst. Så
jag tror att efter nästa val får vi en väldigt oklar politisk situation. Och vi har haft 2 mandatperioder med svaga minoritetsregeringar. Jag är livrädd för att vi får en 3:e mandatperiod med en svag minoritetsregering eller med en bred utslätad regering med sossar och moderater och alla möjliga. Detta är utomordentligt allvarligt, tycker jag, i en tid när Sverige står inför väldigt stora utmaningar med bostäder, med arbete och med ekonomin, tror jag också.
För att tjata lite, därför att jag tycker, alltså, tror alliansens ledningar att om de sitter och fortsätter att inte göra något, fortsätter att inte ta makten, så kommer de att vinna på det. De kommer att se starkare ut i väljarnas ögon om de inte tar det ansvaret.
Problemet nu, och det anknyter till vad Finn har drivit om decemberöverenskommelsen, är att målet för alliansen är att bli större än de rödgröna och sen ska de regera. Men nu finns ingen decemberöverenskommelse. Löfven har sagt att han kommer att rösta nej till alliansregering och alliansbudget. Och då avgör SD-frågan, vilket ingen vill göra. Mm. Och det är det som är frågan. Hur blir nästa regering? Blir det en bred rödgrön regering med C och MP? Blir det en stor bred regering med moderater? Och så? Det är väldigt svårt att se detta. Och jag tycker det är utomordentligt allvarligt. För Sverige behöver en stark regering som kan föra landet framåt i ett väldigt svårt läge som vi kommer att stå inför.
Men din grundfråga, Patrik, det var ju varför vill inte alliansen regera? Ja. Och jag kan alltså inte svara på den frågan annars. Att den förstår det på det här sättet. De som konstruerade den här decemberöverenskommelsen fick ju uppenbarligen fel. Och måste acceptera att vi har fått lagt den åt sidan. Men å andra sidan gör de inte riktigt det. Mentalt är man kvar i tänket kring decemberöverenskommelsen. Och de facto så fungerar det just nu som om den effektuerades. Och det blir ju extra allvarligt när Löfven har gått ut och sagt att han kommer inte stiga av, även om han skulle bli mindre än alliansen i nästa val. Så att läget är ju väldigt allvarligt. Jag tror man nog måste inse att om han kommer upp och med blanka vapen säger att han sitter kvar oavsett om han blir besegrad eller inte, då måste man ju tycka kanske att det är ansvarsfullt att gå fram med den gemensamma alliansbudget och konfrontera honom med den, för den kommer sannolikt att vinna kammarens bifall.
Ja, men i det läget då måste man ju se tillbaka och säga, det här vi kunde göra för 1 år sedan eller 2 år sedan.
Jag sa det redan då. omedelbart när decemberöverenskommelsen föll så var nästa steg att vi skulle lägga fram en gemensam alliansbudget.
Men de tror alltså, jag kan inte komma fram till någonting annat, och jag begär inte att ni ska ha rätt svar, för vem har rätt svar? Men man kan ju spekulera. Det känns ändå som om de tror att de kommer att vinna på att inte göra någonting nu. Väljarna kommer att säga, det där var kraftfull politik, ni gjorde ingenting. Därför ska vi rösta på er.
Jag brukar ta den här sportmetaforen, att det är svårt att vila sig i form, så säger jag. Det är ingen framgångssaga.
Vila sig i form, nej.
Ja, och dessutom som man gör till exempel i höjdhopp, när man står över vissa höjder, ja, så plötsligt ska man hoppa och så river man. Ja. Alltså att räkna in en valvinst genom att, som jag upplever nu, väljarna ifrågasätter, varför tar ni inte steget och lägger en alliansbudget för att konfrontera Sveriges dåliga ekonomiska utveckling med det som ni själva säger? Problemet är ju att när jag kommer hem till mitt valdistrikt, om jag ska säga alla de kloka sakerna som alliansföreträdarna som för vår finanspolitik säger, att det här är skadligt med den här rödgröna ekonomin som styrs av oproportionerligt mycket av Jonas Sjöstedt, så kommer jag hem till Östergötland och säger detta. Och så säger de, ja men vad gör ni? Ingenting. Ni kan ju faktiskt bli av med det här problemet och ta regeringsmakten innan nästa val. Varför gör ni ingenting?
Säger folk så?
Folk säger så, och jag blir dem svaret skyldig. För jag menar att det är också obegripligt för mig varför vi inte gör detta.
Men snackar ni inte inom de andra 83 kollegorna eller vad du har i riksdagen? När ni träffas, käkar lunch, och undrar ni inte, vad fan ska vi göra åt det här?
Jo, det är klart att det finns den typen av invändningar i det lilla formatet. Mitt problem har ju varit att det här bör föras i det större formatet. Vi måste kunna diskutera detta öppet mot parti och gruppledning i riksdagen, och det gör vi inte. Jag är ju en av de få som då har sagt ifrån på skarpen och gjort det även utåt, i och med att vi inte får gehör inåt. Men jag bedömer att det finns en väldigt stor tystnad tyvärr i de här grupperna. Av de tidigare skälen vi diskuterade, att man riskerar sina förläningar, man får inga utnämningar. Makten av att styra ledamöterna från partiledningar är väldigt stor och alldeles för stark.
Det leder mig in, Staffan, på en fråga som vi har diskuterat, och det handlar om det var min tredje fråga. Du har ju i många stycken gått emot ditt parti. Inte helt och hållet när det gäller invandringspolitiken, absolut inte. Men på avgörande punkter där tiden har visat att du har fått rätt. Ta det här med åldersbestämning utav...
Det är din bedömning.
Men det håller ju på att bli politik trots allt. Rätt vad det är, vilken månad som helst, kanske ta ett halvår. Men rätt vad det är kommer de att börja mäta, tror jag. Hur ska man förklara... Centerpartiets enormt liberala inställning i den här frågan? Och finns det en chans att den inställningen kommer att få något väljarstöd framöver?
Alltså jag tror det är ett arv från idéprogramsdebatten, från de liberala krafterna som fick framgång i den här delfrågan då. Jag vill säga först, jag bara vill fullfölja. 2015 så motionerade jag som centermedlem till Östgöta Centern om att vi måste anpassa våra asylregler i EU-riktning vad gäller uppehållstillstånd, anhöriginvandring och åldersbedömning. Jag fick majoritet på centerstämman, 2/3 majoritet för min linje. Vi åkte till partistämman i september när inget ombud från övriga Sverige stödde oss. Så att alla våra förslag blev avslagna. Sen gick det 6 veckor och sen gjordes migrationsöverenskommelsen där Centern var med.
När är vi nu?
I november 2015. Okay. Stämman var... Jag förlorade 2015, blankt avslag.
Och när 2015 förlorade du?
September 2015 på partistämman.
Det var innan den stora...
Just det, jag förlorade mina 4 atsatser. Sen efter 6 veckor i november 2015 så gick Centerpartiet med på ungefär vad jag hade krävt, men i migrationsöverenskommelsen.
6 veckor och 60 000 migranter. Någon.
Ja, det var det som ändrade det hela.
Det som ändrade.
Ja. Ja. Sen är frågan... Det är ju, jag är varm humanist. Jag blir alltid så förorättad när man säger att du har inget... Ja, jag är god, säger man andra. Du är ond, Staffan, för du vill sätta gränser. Inget kunde vara mer fel. Sverige kan stötta flyktingar världen över i flyktinglägren och ta sin del i Sverige. Men vi kan inte ta emot alla. Det är ju det jag har sagt bara. Det är ju 2 partier i Sverige som säger Vänsterpartiet som har råd med allting och som jag har inget förtroende för i den ekonomiska politiken. Och Centerpartiet som säger att Sverige ska fortsätta att ta en väldigt stor andel av de som flyr till EU. Och jag menar att i vår öppna värld, Sverige är 2% av EUs befolkning. Vi tog emot 40% av de ensamkommande till EU under 2015. 35 000 personer då. Det är inte hållbart. Och varför står man för detta? Ja, jag kan inte förklara det riktigt. Det har blivit en dogma att Sverige har råd med detta. Vi klarar detta och vi klarar det bara vi vill. Och Centern har väldigt många goda förslag för bättre integration, fler i arbete och så vidare. Men att de är så bra så att vi skulle kunna klara 10 000 i veckan, det tror jag inte.
Men jag har en känsla av att det där argumentet, det är liksom, det håller på att uppluckras som en våris. Ja. För varje dag så blir det ju mindre, vad jag kan se, sannolikt att det skulle ligga någonting i de där föreställningarna om att migrationen är lönsam och nästan alla är syriska läkare och alltihopa där. Mm. Hur länge kan de stå ut?
Jag kan bara sluta säga att nu har ju då de två stora partierna vänt 180 grader hösten 2015. Hade man inte gjort det så tror jag också att SD hade haft mycket höga procenttal, 30-35 eller så. Jag tror att det var nödvändigt. Hade man lyssnat på mig och andra innan så hade vi inte behövt vända så kraftigt. Och nu så tror jag att när vi tittar framåt, så som du säger, jag tror vi står inför stora utmaningar som vi inte inser vidden av i att få folk i arbete, klara utanförskapet, få igång boendena och så vidare. Det kostar mycket på statskassan, på kommunerna. Man pratar om 2 kronor i skattehöjning i kommunalskatt, vilket är enormt. Så att nu börjar debatten vända och vi får väl se var Centerpartiet och Vänsterpartiet landar också.
Men jag tror alltså att invandring kan vara lönsamt under vissa förutsättningar.
Ja, tror jag också.
En del kommer såklart att.
Men det är de förutsättningar som vi då inte har lyckats med. Och Staffan har varit väldigt klok och gått vidare och tagit fram från riksdagens utredningstjänst information om hur lång tid det tar förrän de som migranterna kommer hit faktiskt är med och bidrar i samhället i form av att komma in på arbetsmarknaden.
Och säg det nu väldigt tydligt, därför att på just den här punkten så finns det så många uppfattningar. Vad har du kommit fram till?
Och jag begriper inte att inte svenska nyhetsmedia har publicerat detta på nyhetsplats. En del ledarsidor har gjort det, men inte nyhetsartiklar.
Men nu?
För att media vill inte säga elaka saker eller saker som är negativa.
Men säg det nu då.
Jo, det som politikerna säger, det är att efter 8 år har hälften av de flyktingarna som kommer till Sverige arbete. Vilket är alldeles för lite. För vi måste ha målet 70-80%. Men det är det inte. Efter 8 år har 25% hel- eller deltidsarbete. Hälften av vad politikerna säger. Och efter 15 år är det 34%. 2/3 efter 15 år i Sverige står utanför arbetsmarknaden. Och det är det som gör att det är en stark minuskalkyl. Ja. Fick vi människorna i arbete, då är det en vinst. Men det får vi inte med dessa flyktingar som ofta har dålig skolbakgrund och så vidare.
Får jag bara upprepa det där så att jag är säker på att jag fattar. Vad du säger är att du har räknat ut med hjälp av riksdagens utredningstjänst, så har ni räknat ut att efter 15 års närvaro i Sverige så har 1/3
hel- eller deltidsarbete
på helårsbasis.
På helårsbasis. Ja.
Och problemet här är lite vidare än så, för det innebär ju att ska man ha den generösa migrationspolitiken så måste man anpassa det på 2 sätt. Det vill säga att vi måste ha en arbetsmarknad som har möjlighet att svälja de här människorna in i arbetsmarknaden tidigare. Och då har ju Sverige traditionellt sett en väldigt stelbent arbetsmarknad. Vi har ju ett arbetsregelverk som gör det nästan omöjligt att komma in om man inte har lång utbildning och så vidare, eller åtminstone slutbetyg. Där vi då ser arbetslöshet även hos svenskar som inte har slutbetyg från skolan. Det andra, det handlar om också att vi har en generös välfärdspolitik, och det ska vi ha. Men i det läget man inte låter de nyanlända komma in på arbetsmarknaden, så blir de ju hänvisade till denna generösa välfärdspolitik. Och är det då rimligt att man utan att ha kvalificerat sig in för de här välfärdstjänsterna omedelbart ska få dem i samma ögonblick som man står på svensk mark? Det kan inte vara rimligt att vi ska försörja människor fullt ut så att de inte ens har motiv att ta sig in på arbetsmarknaden. För det är ett annat problem, att med ett generöst bidragssystem som kommer alla till del, oavsett om man har kvalificerat sig in som normalt i tanken, så ska man då inte ha alls för höga trösklar för att vilja gå till en arbetsmarknad. Detta är ju inte hållbart, det är där det brister.
Får jag avsluta med en fråga som är en väldigt känslig fråga. Jag vet ju att ni inte nödvändigtvis har så mycket till över för Sverigedemokraterna. Kanske inte jag har heller, det spelar ingen roll. Jag råkar hela tiden ut för människor som säger ungefär så här. Sverige driver som ett roderlöst skepp. Just nu är det inte så farligt för det blåser inte så mycket. Det är ganska lugnt omkring oss. Men det finns ingen lösning. Jag ser inte någonstans kring horisonten en lösning som kommer. Varför, säger folk till mig. Varför? Och det beror, alltså de här sjuklubbpartierna, de har inga lösningar, de har inga förslag, de har ingenting som jag kan lita på kommer. Och jag kanske inte gillar Sverigedemokraterna, men varför ska jag inte rösta på Sverigedemokraterna? Om inte annat så får jag ge de övriga partierna en spark i andan som stramar upp sig lite och börjar utforma en politik som jag kan rösta på. Vad säger ni till en sån?
Jag kan börja. För mig är det här egentligen inte så komplicerat. Naturligtvis så är det så att om man har ett parti som Sverigedemokraterna som har 15, kanske 20, i värsta fall ännu fler röster, så måste vi ju respektera dessa människor. Det är en stor del av valmanskåren. Hur ska man då kunna förhålla sig om man inte tycker att man vill förhandla med ett parti som Sverigedemokraterna? Det vill inte jag. Jag vill heller inte förhandla med Vänsterpartiet, för jag ser inga utsikter att förhandla med icke-reformerade socialister. Däremot kan jag mycket väl tänka mig att förhandla med både socialdemokrater och miljöpartister ur ett alliansperspektiv. Och då menar jag att om någon väljer att rösta på mitt förslag som jag inte har förhandlat med, så kan jag acceptera en röst från Jonas Sjöstedt eller Jimmy Åkesson. Strunt samma. Men jag förhandlar inte med dem. Detta är ju det dilemma som vi då har satt oss i, att vi genom att vi inte ens vill ta ett passivt stöd av Sverigedemokraterna i kammaren för den viktigaste frågan, nämligen vår framtida ekonomiska utveckling, så tvingar vi ju Jonas Sjöstedt att få det mandatet istället. För att i det här fallet, tyvärr, stackars Löfven måste ju använda honom i en aktiv förhandling. Så vi är ju faktiskt medskyldiga till att Jonas Sjöstedt får ett oproportionerligt stort kommunistinflytande på ekonomin. Vilket ju inte kan vara annat än skadligt. Och detta kan jag inte förklara för mina väljare varför vi gör. Och det är där klyftan kommer mellan hur väljarna förväntar sig att alliansen skulle agera. Och det svarar också på frågan att ett passivt stöd ifrån vem det vara månde, om man lägger egna förslag, det är ingenting att skämmas för.
Om jag får sammanfatta lite vad du håller, lite fräck. Det kommer en väljare till dig och säger med den argumentation som jag förde: varför ska jag inte rösta på Sverigedemokraterna? Och då svarar du: jag vet inte.
Ja, jag kan ju i och för sig fördjupa det och säga att jag tycker trots allt att du ska rösta på alliansen, för blir alliansen starkare och större så kan det lösa problemet av att vi själva kan lägga våra förslag och få igenom dem. Så att om alla väljare kommer att säga så skulle jag ju ändå rekommendera dem att rösta på alliansen.
Okay.
Men jag kan inte förklara varför vi med det parlamentariska läge vi har, och som Staffan också sa, vi kanske med stor sannolikhet kommer att se efter nästa ordinarie val, så måste vi förhålla oss här på ett annat sätt än vi gör nu. Mm.
Staffan, säger du?
Jag vill bara först säga att Centern har börjat röra sig i rätt riktning, som du säger, som är onödigt. Så det är jag positiv till. Jag, när jag tar ställning i sakfrågor och sånt, tänker ju själv. Jag tittar inte på andra partier. Alltså, det som har gjorts fel är att 7 partier har tittat på SD och delvis format sin politik så långt ifrån. Det är inte så man ska bedriva politik. Sen kan jag instämma i vad finns så mycket, att SD är ett extremt parti. Och det gäller att få en handlingskraftig regering. Men folk röstar på SD, det vet vi. Och hur en regering ska bildas efter nästa val gör mig djupt orolig. Jag ser inte den starka regeringen som jag anser att Sverige behöver.
Det här var jättespännande och kanske inte klargörande, men definitivt intressant. Tack för att ni kom.
Tack för att vi fick komma.
Tack.
Tack.
Tack. Tack.